Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det som var droppen som fick bägaren att rinna över, det var ju flera artiklar under hösten där Mauricio bland annat menar att invandrare i Sverige bär någon sorts gemensamt ansvar för att vissa invandrare begår brott. Det är en hållning som vi i Liberala ungdomsbundet inte kan ställa upp på.
Mauricio Rojas, själv med rötter i Chile, har under sin tid som integrationspolitisk talesman i Folkpartiet många gånger hamnat i animerade debatter. Han har legat bakom ett integrationspolitiskt program som skapade livlig diskussion i partiet, och i en artikel förra året skrev han att invandrare i större utsträckning än idag måste ta avstånd från de invandrare som begår brott. Citat, vi måste bryta denna förödande medlöperiets tystnad som skyddar de som skadar oss mest. Slutcitat. Hans hårdaste kritiker menar att han därigenom legitimerar främlingsfientlighet. Fredrik Malm menar att han skapar en felaktig bild av vad det är Folkpartiet står för.
På 70-talet, när du kommer till Sverige som 24-åring.
Ja.
Vilket år var det?
74, januari. Jag var 23 fortfarande.
23 år. Ja, vem var den där Mauricio som kommer till Sverige då?
Det var en vänsterextremist. En som trodde på den väpnade kampen mot kapitalismen, tyranniet, USA och alltihopa. Som beundrade Castro och Che Guevara. Som trodde på proletariatets diktatur. Allt det som var ganska klassisk hård vänster ideologi. Det var det Mauricio som kom hit, och det Mauricio fanns under några år, men sen förändrades, och ja, nu sitter jag som liberal riksdagsledamot. Det är klart att det är en stor resa.
Hur gick den här resan till?
Först, varför kom du till just Sverige?
Sverige var ganska känt som ett land som tog emot chilenare. Okay. Det fanns en svensk ambassadör i Chile som var mycket känd, och överhuvudtaget det var det. Man vet inte riktigt vad är det för länder som man kan söka sig till, men Sverige var trots allt ett land som man kunde säga där verkar som att det går att stanna och leva. Kanske väl leva vintern också, det vet man inte riktigt i förväg. Men det, ja. Men det var början till en mycket, mycket lång, plågsam resa också. För att de människor som hörde till det här militanta vänster, det var mina vänner. Många av dem finns inte längre vid livet för att de dog i kampen. Så för, i Sverige, för en intellektuell som rör sig från vänster till höger, är det en intellektuell fråga. Man tror inte på det och det och det. När man har varit i sådana situationer som vi, kanske ni också har varit, då handlar det om blod och det här djupa närheten, det här blickkänsla. Och då är det här resan en resa som har ideologiska aspekter, men också som har väldiga personliga också aspekter. Min mor till exempel, som var socialist hela livet och som satt i fängelse också under Pinochet diktaturen. Tänkte att en dag, det enda barnet hon hade, sa till henne att det här med marxismen och revolutionen, det leder till diktatur, det här är förfärligt, jag tror inte längre på det här. Och hon hade ägnat hela livet och varit i fängelse också, just för de här idéerna. Så det här är en mycket, mycket allvarlig process.
Var det jobbigt för henne?
Ja, det var jättejobbigt. Jag tänkte att jag hade jämfört med ett barn till en mycket troende person, och det enda barnen dessutom i ett främmande land som plötsligt kommer och säger jag tror inte längre på Gud, jag tror inte. Och hela ditt liv då? Grunden för ett liv som man inte kan förändra när man är 48, som min mor var väldigt skadad också efter fängelset i Chile. Hon dog ganska 54 var hon. Även om hon skulle förstå, då går det inte att göra livet om, att leva livet en gång till. Det hela livet är investerat i det som jag tycker, redan då började jag tycka att de var förfärliga helt enkelt. Och att säga det här till den bästa personen som jag har känt till, som är min mor, det är oerhört plågsamt, för att du säger, du är den bästa personen på hela jorden, du var i en rörelse som ledde till diktatur, tyranni, till Stalin, till allt det här.
Jag kan relatera.
Och det är väldigt svårt. Samtidigt hade vi en mycket stark dialog. Hon var lärare i ekonomisk historia. Det blev jag också, ekonomisk historiker. Vi hade alltid pratat om historia, ideologi och mycket annat. Men jag har funderat om jag gjorde, om det var bra av mig att säga det. Att utsätta henne för det här oerhörda sväck från ett barn. Och jag tror inte att det var bra. Jag borde ha tänkt att så får man inte göra med en så person som är så nära. Samtidigt var det jättesvårt att inte berätta hur jag själv har tänkt. Jag var väldigt, så att säga, inne i det här. Oj, nu upptäcker jag att det här var förfärligt.
Men hur förklarar du det? Eller frågade hon varför?
Ja, hon läste. Jag började skriva rätt så mycket då. Det publicerades i Spanien också, några av mina texter på den tiden. Det fanns en våg i hela västvärlden, men också i Spanien, av människor som lämnade marxismen. Det var det man kallade för marxismens kris. Det var många intellektuella som hade varit på 60-talet och 70-talet som började ifrågasätta marxismen. I kopplingen med diktaturen. Vad finns det i marxismen som alltid leder till diktatur? Hur är det här läran om människans frigörelse kan leda till de värsta totalitära staterna? Finns det någon koppling, eller bara en olycka, eller vad är det för något? Jag kom till slutsatsen att det fanns en koppling. En mycket stark koppling, att om man trodde på paradiset på jorden, då ledde det till helvete. För vi människor är inte funtade för paradiset, då måste någon tvinga oss till det här typ av utopiska samhället. Jag förmedlade alltihop till min mor, hon läste mina artiklar. Jag kommer ihåg den när jag gav henne den text där jag bröt med marxismen. Så kom hon in i mitt rum och kastade det här papper på mig. Och hon sa, du har förstört mitt liv. Och det var alldeles riktigt.
Får jag bara ställa en fråga? Ja. Så, marxismen, man tror väl ändå på arbetaren, att man ska ha en klasslös samhälle?
Ja.
Eller hur? Det är väl en del av den marxistiska ideologin?
Ja,
jag hänger inte med riktigt i det här paradiset och helvetet-delen. Det, är väl
det har mycket starkt att göra.
Finns det
där
inom marxismen?
Ja.
Att man kommer till paradiset? Att man har en utopisk...
Om du tänker dig på kommunismen,
just det.
Då finns det inget privat ägande, det finns inga konflikter, inga klasser och så vidare. Det är precis så paradiset är tänkt.
Okay.
Jag brukar föreläsa för vänner som är kristna, katoliker oftast, för att det är i Latinamerika. Och jag säger, okej, nu ska ni föreställa er himlen. Okej, nu frågar jag. Finns det privat ägande i himmelen? Nej, nej. Finns det mitt och ditt? Handlar vi, driver vi företag? Nej, nej. Vad är himmelen? Det är en kommunistisk utopi.
Mm.
Och därför var kommunismen så stark också. I det västerländska samhället, varje samhälle, varje stor kultur har sin utopi också. De liknar varandra ganska mycket, allt från nirvana till paradiset till, ja.
Finns det inte tillager där? För jag håller med om, okej, det finns inget privat ägande, de parallellerna finns med kristna himlen och marxistiska paradiset. Men jag tror man kan applicera på fler ideologier, till exempel miljörörelsen. Vad alla utopier har gemensamt, det är att det är ett stadie du uppnår där det inte finns någon rörelse längre.
Så är det.
Att allting är färdigt och klart och det finns ingen dynamik kvar.
Harmonin och allt.
Harmonin.
Men det finns en viktig skillnad mellan kristendom och marxismen. Och det är att Kristus, sägs det, sa någon gång att mitt rike är inte från denna jord. Marxismen sa det här riket, det paradisiska, klasslösa, fantastiska, harmoniska, är någonting som vi kan åstadkomma här på jorden.
Heaven on earth.
Och den skillnaden är, det är hela grejen, så att säga.
But I really like this religious characterization that you're making, like when it comes to Marxism and I could relate a little bit to this and how it was with your mother, because I have a similar situation, but when it comes actually to religion, since I left Islam, and this has been something very difficult for my parents to take in.
Of course.
At some point I kind of decided that I don't need to push this. So when they have gone into some kind of denial about me having left Islam, I decided not to push it. Like, for example, when my mother asked me like to pray or something like this, I no longer tell her, man, vadå, jag är inte muslim längre.
Yes,
I just don't. I was like, okay.
Det betyder att du är visare än jag var då, när jag var 28-29. Jag var så entusiasmerad med min upptäckt, med min resa, som var inte bara min resa, det fanns många andra som gjorde en gemensam resa. Bland annat en nära vän av mig som heter Mario Vargas Llosa, som är Nobelpristagare. Ja, så det var många. Så att jag visste inte bättre då. Men som sagt, jag har funderat mycket och min slutsats är att jag gjorde fel. På samma sätt undviker jag kontakter med mina gamla kamrater. För jag vet att jag har intellektuellt sätt och politiskt argument för att kunna krossa dem mer eller mindre. Men får man göra så med de här personer som du riskerade livet med? Mm. Och som fortfarande tror, det är deras enda tro, det finns. De är kanske inte så troende som de var då. Mm. Men identiteten hänger kanske som din mor. Och det här är något som vi kan känna igen. Från varje väldigt troende person som vi skulle säga att det här håller. Tvärtom, det här leder till Khomeini och vad som helst. Tänk om man kan driva den. Kanske det är svårare i vad gäller islam, men vad gäller marxismen och kommunismen. Det finns inget undantag. Det finns ingen kommunistisk regim som inte har varit en fruktansvärd diktatur. Däremot finns det många varianter av islam, vi kan diskutera det. Men i det här fallet finns det en absolut, så att säga, sammanfallande mellan diktatur och strävan att skapa kommunismen. Och det är därför för mig väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Just en stor del av min avhandling handlar indirekt om det. Mm. För att jag tänkte, min mor som var så bra, fin person, jag som var inte så heller så värst illa som person, hur kunde jag tro på detta? Hur kunde jag vara beredd att dö för den här och att döda för den här? För att dö kan man förstå enklare, med att döda inte bara en, men många andra. Det var för mig en fråga som jag försökte att få svar under ganska många år, för att det var så viktigt för mig. Till sist kom jag till slutsatsen att ja, du har en personlighet som kanske är lite böjd och det håller.
Nu är inte kommunismen här och kan försvara sig, men om den var här så skulle den säga att på pappret är det ju en väldigt fin ideologi.
Ja,
eller hur?
Det är det som jag förnekar. På pappret är det, där finns allt det som behövs för att leda till den verklighet som vi har sett. För att på pappret finns det här idén om just det här samhället som är fantastiskt. Och inte bara det, om att individen upplöser sig i kollektivet. Det finns en helt harmonin. Du får inte ha egna privata intressen. Marx skriver om detta explicit och tydligt. Så från det här utopin till verkligheten, tror jag, finns det en nödvändig, så att säga, koppling. Och det var det som för mig var bara så viktigt att diskutera och skriva om och mycket annat. Men i alla fall, min slutsats var inte bara att jag hade fel eller att min mor och andra fantastiska människor hade fel. Utan att hos människan finns en drift, en möjlighet till det onda, till att skada andra människor på ett förfärligt sätt. Och att de goda, som är övertygade att de har det bästa lösningen för mänsklighetens problem, de är de farligaste. Mm. För de som är så övertygade att de kan förverkliga paradiset. Så man frågar sig, varför inte offra 100 000 människor, ett helt folk, om paradiset resonerar?
I think Alan Watts, I think he wrote about this, that there is a difference between people who, out of like, being human, are motivated by greed, that this is something that can be understood still, even if it's not great, but it can be understood. But the people who do the most damage are utopianists, who are driven by dogma, exactly. Basically.
Yes.
På tal om att det står redan på pappret, det är ju godheten som är implicit i alltihopa.
Den absoluta godheten, som jag kallar den. Jag säger att den absoluta godheten är granne med den absoluta ondskan. Mm. För det innebär att den som på riktigt tror att jag har hela lösningen på alla mänsklighetens problem,
right.
Den person kan vara hänsynslös mot alla andra. Betrakta alla de som inte har förstått detta som underlägsna, som måste tvingas till, som Rousseau en gång sa, vi måste tvinga människorna att vara fria. Och det här är marxismens historia, det dramatiska, för att det här är väldigt soligt egentligen, men det här är också nazismens historia, det är islamismens historia, men den radikala islamismen tänker på samma sätt. De har en idé om det här fantastiska umma kollektivet eller vad som helst, och de är beredda att offra allt. För de säger, vad spelar det för roll? En bomb hit, en bomb dit, 1000 döder. Mm. När vi kan nå det här himmelska paradiset här.
Får jag ställa en fråga bara? Ja. Jag, det här kanske är en konstig dum fråga, men jag kommer osökt att tänka på John Lennons låt Imagine. Mm. Och det här är en låt som jag verkligen älskar, och jag har alltid älskat den. Men min relation till den har ändrats lite genom åren, och jag älskar den fortfarande, men det är inte dit jag vill sträva.
Mm.
Hur kan man som ung person älska den låten och den konsten, men samtidigt förstå att, ja, det som du beskriver, att när du är så pass utopisk och så kommer också ondska med det här?
Och slår, så att säga, tillbaka på ett förfärligt sätt. Jag tror att i ungdomens predikament eller natur finns den här att vilja tro att allt kan bli mycket bättre, och det är bra. Unga personer ska vara upproriska, de ska vara kritiska, de ska vara rebelliska. Det är så världen också går framåt, men då och då går det så mycket framåt att det störtar i helvetet. Och det är det som grekerna kallade för moderation, eller den rätta mitten, eller någon sån hade grekerna. Det är så viktigt, men det uppnår man så småningom. När man börjar att inse begränsningar i den mänskliga förmågan att förändra den egna naturen. För att det utopiska faran ligger. Att man predikar en förändring av människans natur. Man ska få bort allt det som är ont, allt det som är egoistiskt och så vidare. Man ska skapa änglar.
Mm.
Mm. Och vi människor är människor, och vi måste skapa mänskliga samhällen som just kan hantera de här begränsningarna, som inte kommer att försvinna, men som är inte beredda att offra allt, friheten och alltihop för att, så att säga, hålla under kontroll den här. Och det här är för mig liberalismens stora fantastiska idén, att man kan ha det här, det egoistiska, det individualistiska, och göra det till en kraft som är inte destruktivt.
På vilket sätt faller liberalismen inte i samma utopistiska fälla då?
Om det finns liberaler, som, och det finns, ja. jag känner dem till, då faller de i samma fälla. de faller i samma fälla och de kan vara beredda också att offra människor på samma sätt.
Hur ser du? Liberaler eller?
Vad säger du?
Är det här Jösses liberaler kommer in eller?
Ja, och libertarianer. De
men jag känner i Latinamerika har känt många gånger att det finns en diktator som ska på något sätt privatisera företag och så vidare. Och då blir liberalerna några, inte alla, men några, helt förtjusta. Och börjar jag prata, som Hayek gjorde en gång, om liberala diktaturer. Nej, men det är inte så mycket att skratta
med allvar. Åt. Är de allvarliga?
Ja, men han pratade om det där. Och jag kan förstå resonemanget att i jämförelse med Maos diktatur är kanske Deng Xiaopings mer liberalt. Det är inte viktiga saker. Men de här utopistiska liberaler, de har samma problem.
But at the same time though, like Kent... Because sometimes I can see that people go to the other extreme and it becomes some kind of like anything goes. Like some kind of like... No, actually this is something that I'm critical to.
Okay.
That since we should not force people to think in a way, in a specific way, or to have a specific lifestyle, that means that we should not interfere at all and that more or less... all values and all lifestyles are equal. And then you can have a society that, for example, in the name of liberalism, accepts Salafism, for example. Do you understand what I mean?
Yes,
it becomes
absolutely.
Like a, some kind of like a ideologically amoral position.
Det är relativismens idéer och paradox. Att man tror att man kan acceptera allt, att alla kulturer ligger lika nära eller lika långt från Gud. Det här var en del av den romantiska tänkandet på 1800-1900-talet och så vidare. Och multikulturalismen grundar sig på den idé.
Mm.
Vi ska ha alla kulturer, det är fin, det är roligt, det är allt det som vi känner till. Men de har inte förstått att det finns oförenligheter, grundläggande oförenligheter, medan till exempel en liberal ståndpunkt som säger att alla människor är lika och att vi har frihet, alla de friheterna vi har. Och till exempel en islamistisk ståndpunkt som förnekar radikalt allt detta. Eller en kommunistisk ståndpunkt eller en nazistisk ståndpunkt. Och vi kan inte ha dem om samhället ska kunna överleva. Om vi har dem, då får vi mikrosamhällen. En massa fientligt ställda mikrosamhällen som vi har fått i Sverige delvis.
Parallella samhällen.
Tyvärr, visst. Och det är för att vi har inte förstått på riktigt hur farligt är det här typ av värdesplittring i ett samhälle, att det måste finnas en grund som är gemensam, och i det här fallet är det de medborgerliga fri- och rättigheterna, likhet inför lagen och lite sånt.
So has multiculturalism failed?
Absolutely. Men multikulturalismen, det är en omöjlig idé egentligen, och därför leder det till konflikter. Inte minst i Sverige där man betraktade den svenska kulturen och historien som en till bland många andra likställda. Såna dumheter. Ja, därför har vi ett Sverigedemokratiskt parti som har 20% av rösterna. Det är inte för att de kan vara mer eller mindre duktiga, men det är vårt misslyckande, de andra partiernas misslyckande, att adressera de här frågorna som har gjort att de är så stora som de är. Så istället för att klandra dem så mycket ska vi klandra oss själva och komma med bättre förslag som kan övertyga folket att det här nya Sverige kan hålla ihop, fungera bra. Inte som det gör idag, som att det finns mycket som inte är bra.
Kan jag vara djävulens advokat här? Vi får se om du håller med, för att det här är ungefärligt en historia jag har hört från mina föräldrar när de kom hit. Men det du får höra från människor som ser att multikulturalismen funkar, de säger att nej, men Sverige har gjort det här förut. Vi vet hur man gör. Vi har haft massinvandring förut och det har gått jättebra. Men om jag frågar mina föräldrar till exempel, när ni kom till Sverige, hur var integrationen för er? Och då säger de att det fanns ingen integration. Det fanns ingen integrationsprocess. Det var lite som när George Bush stod på det här hangarfartyget med den här bannern, Mission Accomplished. När invandrarna kom till Sverige på 70-80-talet så stod svenska staten och tänkte Mission Accomplished, nu är de på svensk mark, nu är vi klara, nu är allting färdigt. Men det fanns ingen process för att integrera. Så det var bara ren slump att de som kom i de första vågarna, de hade förmågan att integrera sig själva, det var därför det gick bra. Hade du samma upplevelse när du kom? Eller har vi integrerat massinvandring förut?
Det har vi inte. Det har vi inte. Många som tror sig vilja hjälpa invandrare eller vara invandrarvänner säger nej, men vi har haft invandringen sedan urminnes tider ungefär. Det här är ingen nytt. Det är en stor nyhet i Sverige. Sverige var fram till 50-60-talet ett av de mest homogena samhällen som finns på jorden. Det finns några till. Korea och Japan och så vidare. Men det är mycket, mycket ovanligt. Och det här är väldigt enhetliga nationen. Med sin kultur och institutioner och allt annat. Kommer att ta emot någonting som är alldeles ny för Sverige. Miljoner främlingar. Som inte delar grunderna för det här homogena samhället. Så inte konstigt att det blev en konflikt där. Men samtidigt finns det någonting i dina föräldrars berättelse som jag upplevde när jag träffade gamla arbetskraftinvandrare från Grekland eller från Turkiet, eller det fanns några grupper italienare också, och då var det så att de kom hit och de jobbade, det fanns jobb också, det fanns mycket mindre integrationspolitik. Och det fanns ingen integrationsindustri som kommer att bildas senare. Som kommer att definiera det här problemet som att det är det svenska statens problem. Vi ska integrera dem. Mm. När grunden måste vara att de ska integrera sig själva. Och här finns möjligheterna. Om de tar det bra, om de inte tar det, då finns det konsekvenser.
Så mer som i USA kan man säga, eller?
Ja, USA eller det finns många exempel.
Kanada.
Men USA är intressant för att där finns ingenting som heter integrationspolitik. Ja. Eller något sånt. Utan det finns en amerikanska väg som säger ja.
Constitution.
Välkommen, nu är det du som ska göra jobbet så att säga. Det är ditt ansvar, inte vårt ansvar. Det bygger mycket på hur landet var uppbyggt sedan jag. Sedan från början. Men i Europa, i Västeuropa åtminstone, staten har spelat en väldigt viktig roll för hur samhället fungerar. Som det aldrig spelade till exempel i Förenta staterna. Förenta staterna var det mest anarkistiska samhället, om anarkismen betyder att människorna har makten var och en. De till och med går med pistoler fortfarande för att de ville inte ens lämna det här faktiska uttrycket för makt. Europa har en helt annan historia där staten tar hand om. Men i alla fall, det är sant. De här tidiga invandrare från Jugoslavien, Italien och så vidare. De klarade sig själva. Det fanns jobb också. Mycket viktig sak. Det fanns inte lika många bidrag. Det fanns inte de här fällorna som kommer att finnas senare. Och de var väldigt stolta över sitt liv. De är väldigt arga nu. Man måste betänka att Sverigedemokraterna får en hel del invandrarröster. Ungefär 16% bland invandrare röstar för Sverigedemokraterna.
Är inte de det näst största partiet?
Tredje största
bland invandrare.
Vem är nummer två?
Moderaterna.
Jaha, har de gått om?
Och det förvånar mig inte alls för att de här invandrare. Sverige har gått förlorat. Det Sverige som de kom till, det Sverige där de är överade en plats och de var stolta över. Numera är de svartskallar som alla de andra, och de är präglade av, eller synen på alla de här är att de är parasiter och massa saker som de givetvis inte gillar alls. Och som inte stämmer givetvis med det hela. Men för deras livsverk är det här förödande, och jag kan förstå mycket väl. Jag har träffat många som är väldigt, väldigt arga på det här utvecklingen och som vill ha hårda nu krav på de som kommer hit. De vill begränsa invandringen. De vill inte att det Sverige som dina föräldrar berättar om sabbas.
I think it makes sense, because if you are, so to speak, an assimilated immigrant and you see that there are groups of people who come from like same countries perhaps, but they don't want to be part of society in the same way, of course it would create some resentment.
Men där finns en viktig sak. De var inte assimilerade.
Mm.
De var integrerade. De fungerade. Men sen träffades de och de pratade serbokroatiska, som det hette på den tiden. Det fanns inte de här olika små länder som finns numera. De dansade tillsammans. De åkte varje sommar till byn någonstans i Grekland eller Turkiet eller Jugoslavien. De hade en Mercedes-Benz som var jättestort. Som lastade med allt vad de kunde. Och som jag jobbade mycket på ett tvätteri där i, utanför Malmö, där det fanns framförallt grekiska kvinnor. De sa, vi ska vara prinsessor under 4 veckor. Och de arbetade med skiten faktiskt. Vi tog emot tvätten från lasarettet. Det var blod och skit. Men de pratade om de där 4 veckorna som de skulle vara prinsessor. Och ja, det var konstigt kan man säga, men det var fint på något sätt. För Mersan var där. Mannen hade jobbat väldigt tidigt. Och nu väntade på kvinnorna, vi slutade 11 på kvällen. Kvinnorna hade börjat 3 och jobba. Mannen väntade där med Mercedes-Benz. Och det fanns, det här landet var inte gratis för dem. De hade erövrat det här landet. Och de hade en villa, de hade en VW, de hade en Volvo, de hade alltihop detta. Och de var jättestolta över. Det här är någonting som gör ont när man förlorar. Eller när samhället börjar se dig på ett annat sätt. Du som har gjort allt det som skulle göras. Och då blir, man kan bli hatisk till och med mot de som kommer nu. Och lägga till många andra saker, att de är det och det och det. Och, ja, så fina var vi och titta på dem numera. Så är det är intressant att säga, det var omständigheterna väldigt mycket som förklarar det här.
Mauricio, jag har lärt mig mycket om Sverige och svenskarna tack vare dina böcker.
Ja.
Och en bok som jag tyckte väldigt mycket om är Farväl till gemenskapen. Och där finns det en scen där du och din vän, som också är från Sydamerika, när ni bestämmer er för att bila genom Sverige.
Mm.
Och då upptäcker du Sverige, vad svenskarna är och hur det ser ut. Kan inte du berätta om den här bilresan du gör med din vän och vad du upptäcker om Sverige?
Ja, det här vännen var från Italien faktiskt.
Okay.
Enrico heter han. Ja, men det var en sån resa man gör. Han hade en gammal Volkswagen, såna bubblor eller vad hon heter. Och vi åkte hela vägen till Nordkap i Norge. Och det här upptäcktsresan, att en av de saker som vi först upptäckte, det var att städerna liknade varandra väldigt mycket. Och det här för en italienare var något obegripligt, för varje italiensk stad är en värld.
Mm.
Även om de ligger väldigt nära, de har totala, en helt annan identitet och historia, till och med dialekt och mycket.
Och hur menar du att de liknar varandra?
Jo, men det var samma systembolaget, samma EPA, samma postkontoret som var, det var världens centrum, fanns det på postkontoret. Jag kunde inte föreställa mig att en dag skulle Sverige inte ha längre postkontor på varje torg, så att säga. Byggnaderna också, moderniseringen hade gått framåt här på ett sätt som var inte så roligt att se.
Fanns det en domus i varje stad också?
Ja, all det där. Och,
det skriver i sin bok.
Och några greker i varenda stad som drack kaffe på domus också, som satte för länge. Så Konsum hittade på en regel som så ett kopp kaffe här ger rätt till en halvtimme bara. Och sen får Costa och Gavras och allt vad de heter gå härifrån. För de satte Costa och Gavras och vet hur grekerna sitter. Dessutom. De sitter inte på en stol utan på flera. Och det var mycket roligt. Men i alla fall, jag sa till min vän, när vi hade åkt en hel del, du Enrico, det är som om de har planerat det här. Alltihopa. Jag såg han det. Men det konstiga var inte det. Utan att människorna gjorde här i Sverige så som planerarna hade tänkt. För i Italien finns det fler planerare än i Sverige. Det är alldeles säkert. Men kolla på resultatet. Ja. Om staten säger A i Italien, då gör man B, C, ja, allt annat. Och därför blir det så roligt också, som Italien är, och så kaotiskt och så svårt att leva på många sätt. Om man inte kan det här typ av... Men här var det en fantastisk samklang mellan överhet och människhet. Man gjorde som var tänkt, planerna fungerade. Och då blev också samhället. som var så. Och det där bygger mycket på det här homogeniteten. På det här det fanns en samma kultur, samma idé, samma föreställning om staten, samhälle. Till och med, man kallade staten för samhälle. Någonting man inte får göra på i många andra länder.
Right.
När staten gör någonting, man säger fortfarande samhället gör någonting. Samhället ingriper.
Shit.
Och det är staten. I Italien, om man säger staten ingriper, då säger om, skida er, för att nu kommer plundrarna och plundrar oss. Att blanda samhället och staten är en historia som finns i Sverige, en väldigt speciell historia, som mycket annat. Och allt det här, det var inte bara den här resan, utan många resor som sen jag blev historiker, ekonomisk historiker. Och att börja begripa mig på det här folket. Det var en fantastisk resa för att de var så annorlunda. Att när jag började begripa mig på svenskarna, då började jag begripa mig på mig själv. Till exempel i skogen. Svenskarna gillar att gå i skogen, gärna ensamma. I Chile om någon säger jag ska gå ensam i skogen, då tror man att du ska hänga dig någonstans. Och då kommer hela släkten och vännerna bakom dig och kollar. Men okej, okay, men här var det så. Och inte bara det, men jag märkte att svenskarna gick i skogen på samma sätt som vi brukar gå i städerna. Så långsamt, vi tittar åt sidorna. För att se hur folk klär sig och säga att jag är finare klädd än du. Och så. Allt det här som vi gillar, det här medelhavshistorien. Här i städerna är svenskarna väldigt, de går fort. De ska alltid göra någonting och lämna staden så fort som möjligt. Det är som det bränner under fötterna på dem. De har tunnelseende och sådär. Vi har, staden är vår naturliga plats. Det är det slags teater. Där vi, den finns inte i Sverige, men det här finns fortfarande med havet. Det här. Men här var, när svenskarna var i skogen, mitt i skogen, då betedde de sig som medelhavsmänniskorna gör i städerna. De gick långsamt, de kollade på tallarna och kantarellerna och hälsade på fåglarna. Och till och med, de kunde se en främling som ni. Så svart hår och skägg och sånt. Och hälsa på. Det var, för mig var det de första gångerna som en svensk hälsade på mig. Och i skogen ska man inte hälsa på en främling. Man ska springa ifrån en främling. Framförallt om han är svart, muskig och allt det här som vi är. Men nej, de var trygga. De hej, hej. Och jag bara tittade på dem och kunde inte svara på. För att när hälsade svenskarna mitt i stan? Så att säga, när hade de där tid och trycket? Och då började man tänka, vad är det här för folk?
You're like, shit, maybe I should live in the woods.
Precis, och de gjorde det för inte så länge sedan.
Du skriver att de är bönder, svenskarna.
Exakt, det här är en fattig bondfolk som har kommit till städerna och till det moderna för inte så länge sedan. Som har aldrig vant sig på riktigt. Kanske de nya generationerna, de är mycket mer urbana, mycket mer stadspräglade. Men så fort svenskarna kan lämna städerna och gå till stugan någonstans, och till, de gör det. Och de är glada och trygga i det här. Och att kunna upptäcka att bakom den här moderna fasaden, de här människorna med bilar och Volvo-bilar och alltihopa, finns det en fattig bonde. Det var för mig nyckeln till att kunna leva ett liv i Sverige som var inte hela tiden en undran, så att säga. Då kunde jag förstå smaken också. För svenskarna gillade det enkla. Vi medelhavsmänniskor, eller ni som är mellanösterns människor, vi gillar tvärtom. Det lyxiga, det praliga. Och vi gillar att visa den också. Och turken eller chilenare, de sätter sig guldringen om de kan. Kanske lånar de guldringen från någon. Och går till anställningsintervju med guldringen och det fina kostymen och alltihopa. Och svensken, han sitter där, får ont i magen. Men säger ingenting. Hela hans kulturella arv finns under attack. Att den här turken, som det enda han vill, det är att klä sig fin för att det är naturligt när man ska söka jobb. Och han lånade allt det här som ser fin ut och så vidare. Och de här kollisionerna som är så oerhört viktiga för att kunna, så att säga, leva i Sverige, tycker jag.
Du tar ett exempel om en ung kvinna i Paris
ja.
Får frågan om vad hon har köpt sin klänning. Berätta om det.
Ja, men det där, ni vet att det finns några fina festligheter kring Nobelpriset och banketten där i stadshuset. Och det fanns en kulturminister som hette Birgit Friebo. Hon var räddhårig och en väldigt fin kvinna, så att säga.
Eller We Shall Overcome.
Ja, We Shall Overcome. Men det här är bättre än We Shall Overcome. Hon hade den gången en väldigt oringad klänning.
Varför?
Som givetvis var det enda man pratade om efter festen. Klänningen som hon hade. Och då blev hon intervjuad och hon säger: ja, men jag köpte det begagnad. Det var på rea. Tänk dig hon var kulturminister. Tänk dig en fransk kulturminister som säger: jag köpte det på rea, det var begagnat. Hon får inte vara fransk kulturminister. Inte i Iran heller, inte i Chile. Det vore det värsta man kan säga. Men här var det fint. Ingen sa någonting. Men då kunde jag förstå: ah, nu är alla svenskar, de ler, de förstår, de förlåter henne för oringade klänningen och mycket annat. För hon har sagt det mest svenska man kan göra. För en bondkvinna kan då och då köpa sig en fin klänning, begagnad och billig givetvis, inte något annat, och ha den en söndag. Så söndagskostymen finns också här i Sverige. Men hon ska vara medveten att det här var någonting extra som man gjorde, och nästan be om ursäkt för det. Och de här ögonblicken har, så att säga, gjort med båda. Jag älskar väldigt mycket Sverige. För om man inte förstår varför, då tycker man att det här landet är bara konstigt. De här människorna är saker som man inte begriper sig på. Och då kan man bli till och med lite hatisk, eller då avstånd och leva någon annanstans, för svenskarna kan man inte beblanda sig med. Men när man börjar begripa varför gör de som de gör, då kan man börja att ticka om dem också. Ja. Och säga: men vad roligt det här egentligen. Till och med skogen. Jag kan inte säga att jag är 100 i skogen. Nej, jag längtar till kaféet så fort jag sätter min fot i en skog. Men man börjar att förstå. Det är en folkhistoria.
But this is like, I don't know, I think it's a bit strange still from both a cultural and historical perspective, even among like agricultural societies, like items of status was very common throughout history, that you have like things that basically signal your status, expensive things and so on, yeah, even among agricultural societies. Why just Sweden?
Jo, det var en av de stora frågorna. Varför det var bondekulturen som präglade landet och inte den aristokratiska kulturen? För det fanns ju visst en elit här och mycket annat sånt. Och då började man att ni vet, på svenska, när man säger jag, eller nej, eller ja, då säger man inte som jag säger nu. Man säger ja, nej, all det här som man aspirerar eller drar in. Det är mjuka ord. På spanska, jag vet inte på persiska eller vad som helst, att säga ja, si, no, det är krigsdeklarationer i en slags skådespeleri. Jag säger si, du säger no, ah, vad roligt. Svenskarna säger nja. Och de drar sig in och det blir tyst och småningom. Vad vill de säga? Ja, de vill säga att kan du inte hitta på något bättre så att vi kan komma överens? Mm. För att komma överens är kärnan i den svenska kulturen. Det här att inte bråka, det hela det här sånt.
Det är ett av råden som jag lärde mig på grund av dig, som jag skrev i min bok: lär dig säga nja.
Nja, just det. Det ordet nja var det mest. Och varför det? Jo, då började jag tänka, det här landet har något mycket unikt. Kanske Norge, och jag Norge också visst, och Finland som en del av Sverige. Bönderna var fria under all det som vi kallar för medeltiden. Till och med i den svenska riksdagen fanns det 4 ständer. Inte 3 som vanligt i Europa, det var borgare, präster och adels, men här fanns bondeståndet också. Och jag tänkte, hur gjorde bönderna för att klara sig, försvara sin frihet och vara med, ha en röst? Det fanns bara en möjlighet, att de kunde säga vi och inte jag. För en liten bonde som kommer till fogden och säger jag, Pelle Persson. Ingenting. Men om han säger vi, bönderna, då är han 300 000. Då är han något annat. Men då måste man nedtona jaget. Det är inte det aristokratiska jaget som vi har i våra kulturer. Jag.
Har Sverige någonsin haft feudalism och riktigt överhuvudtaget?
Nej, det har man inte haft. Och det är en av de märkligaste tingen. Vi är ekonomiska historiker. Vi alltid när vi är på konferensen någon annanstans. Vi måste förklara i timmar just det här. Nej, men Sverige hade inte feudalismen. Bönderna var fria. Och därför, alltihop följer på det. Mer eller mindre. Det här är någonting som vi skulle vilja att svenskarna kunde uttrycka, ge en slags present till de som kommer utifrån. Men de kan inte den här historien. De kan inte koppla hur de är till den här historien.
För att,
och då är det helt tyst.
Varför kan de inte göra det därför då? Mm? Varför kan de inte koppla den?
För att de har inte förstått. Det är som fisken i vatten. De bara simmade. De fattar inte att det finns något som heter vatten. Men om jag frågar varför du Birger Friggebo sa att du köpte det begagnad. Hon hade sagt, ja. Det bara kom fram. Och jag säger, nej, Birgit, det här finns en historia. Bönderna och det och det. Och det finns något som heter jantelagen, som är det allra viktigaste lagen i Sverige. Alla andra kommentarer till jantelagen. Och jantelagen säger, tro inte att du är någonting. Det vill säga, vi är någonting. Om du går med pälsen mitt i bondbyn, då skiljer du dig från kollektivet. Och om du skiljer dig, och också en annan skiljer sig, då finns inte längre bondekollektivet. Då finns det inte längre någon som kan försvara vår frihet. Vår frihet vilar på en solidaritet som är också förtryckande. Och Sverige är väldigt förtryckande på det viset. Den här konsensuskulturen är väldigt hård mot de som bryter mot konsensus. Svenskar eller inte svenskar, egentligen svenskar har det svårare att bryta mot konsensus. För alla svenskar tänker han borde begripa eller hon borde begripa för hon är svensk och kommer här och invandrarna kan göra dumheter då och då under en viss tid. Men det här är grammatiken i den svenska kulturen.
Så det hyperindividualistiska Sverige är egentligen osynligt hyperkollektivistiskt?
Exakt. Sverige är hyperkollektivistiskt men också hyperindividualistiskt. Reviret, Min lilla del av denna värld, den är helig för svenskarna. Tvärtom, vad är det för oss?
Mm. Jag kommer ihåg när jag var liten. Jag hade bott i en persisk familj och så kom jag till en svensk familj. Och i den svenska familjen så hade man sitt eget rum. Mm. Och när man kom till det egna rummet, då var det ens eget.
Ja,
pappa och mamma fick inte komma i det egna rummet. Nej. Och man hade sina egna saker som tillhörde bara en själv. Exakt. Om någon annan frågade om lov så kunde de låna sakerna. I den persiska kulturen, jag hade aldrig varit med om något liknande. Exakt. Vadå mitt rum, mina saker, det här är allas.
You find them under the bed.
och det här är så viktigt för svenskarna är det här reviret heligt. Man har inte rätt bara att trampa in i det. Så som vi har i de flesta andra kulturer. Så om du har en vän och du är ledsen, du går till vännen och säger hej, här är jag är jätteledsen. Och det spelar ingen roll om han är upptaget eller inte. Han måste dela sin tid med dig. Du äger en del av hans eller hennes tid. Hon är inte en ö som är skild från dig.
Just det.
Ni har något tillsammans.
Och han äger en del av din tid.
Absolut. Men det är förpliktigande. Om jag kan gå till dig när jag är ledsen, då kan du komma till mig när du är ledsen. Och vi försöker bygga upp våra mänskliga relationer så att vi bygger upp de här beroende förhållandena. Om jag gör någonting för dig, det är inte med tanke på att du ska betala tillbaka. Som några svenskar tror att de vill göra sig kvitt så fort som möjligt. Om du har gett dem en flaska vin, då kommer de nästa dag med en flaska vin tillbaka ungefär.
Skuldfri.
För att behålla oberoende. Däremot, vad gör vi? Jag ger dig någonting med tanke på att min dotter inom 20 år kommer att behöva dig antagligen. Man bygger för att överleva på det viset. All det här var min resa, är en del av min resa. All det här, jag skulle vara så glad om man förmedlade det, men samtidigt är det så svårt.
But a question, like, Har svenskarna förstått sig själva mer nu när de med tanke på invandringen och mötet med a culture that's like totally the opposite of who they are?
Det tror jag inte.
Varför?
Även om det finns en viss uppvaknande, och det här kan man studera så där, rätt så vetenskapligt, frågan om den svenska identiteten, den var viktig i början på 1900-talet under moderniseringsprocessen, för då allt höll på att förändras från landsbygd till stad. Men sen försvinner det på 30-talet när socialdemokrati monterar folkhemmet, och då finns det ett gemensamt projekt. Då skrivs det inte längre. Då finns det inte mer diskussion. Vad är det svenska? Och det svenska blev det socialdemokratiska också. Det blev nästan en samma sak. Men frågan dyker upp igen på 80-talet. Efter 50 år av tystnad börjar svenskarna att ha utställningar om vikingarna och vilka var vi. De funderade inte att det här är på grund av att nu finns det så många konstiga människor. Det är så vi måste börja tänka på. Men man ser att det finns en förändring. Men jag tror inte att de har reflekterat ordentligt på den här.
Om vi tänker oss på det här påskupploppet och liksom vad det gjorde med oss, att vi var i chock. Och att jag tänker att man borde reflektera så här, shit, borde vi tänka annorlunda? Nu kommer människor hit som tänker på ett annorlunda sätt. Men även där och då så tänkte jag att många inte ens reflekterar över vilka de själva i förhållande till de som är här.
Och då finns ett viktigt problem. Svenskarna har inte kulturella resurser för att hantera en våldsnivå som vi är ganska vana vid. Om jag är i Santiago, i Santiago är jag alltid beredd på att någon ska attackera mig, råna mig eller sånt. Så man är beredd.
Ja.
Svenskarna har en inte det beredskap. Och det gör att allt från polisen till institutionerna till vanliga människor, de blir praktiskt så paralyserade inför den här.
Right.
De måste lära sig någonting som är djupt oförändligt med den grund, den kulturella grunden de har, som säker samförstånd, som bygger på tillit och mycket annat. Och det här har varit, tror jag, en stor del av oförmågan att hantera de här nya problemen och hoten.
That's a really good point. Yeah. That there has been an absence of violent conflict under a long period of time.
Yeah,
it's actually naive to think that this kind of culture will not affect the institutions of the state as well, including the police.
Och vårt starkaste vapen som polis, vet du vad det är? När vi ska använda våld, det är ju samverka.
Ja.
Alltså till och med polisen.
Eller salafismen,
ja. Ja, men det är till och med när polisen vill liksom möta hotet, det gör vi genom att förstå varandra, samverka. Mm. Alltså vi har inte det här liksom förtryckande delen.
Nej, det finns inte.
Trots att du begrep mer eller mindre den svenska kulturen och svenskarna och hur allting hängde ihop, så blev du ändå bestraffad för att du inte begrep den svenska kulturen och gjorde att du lämnade Sverige 2008.
Mm.
Varför?
Nej, för att det, jag vet mycket väl, och jag borde ha begripit ännu bättre, att jag gjorde saker och ting som bröt mot den här konsensus. Om man som utlänning, som invandrare, har en viss marginal att göra det. Ja, han är chilenare, ja visst. Då. Men det är bara en viss marginal. Går man över den, då blir man odefinierad. Då sluter sig kollektivet. För då blir man ett hot. Och jag tror att jag gjorde tillräckligt mycket för att ställa mig så att säga i den positionen. Jag borde ha förstått det. Var gränserna går, de här delikata gränserna. Hur mycket kan du avvika? Mm. Utan att vara en dissident eller en konstig typ som man friser ut helt enkelt, som är väldigt vanlig bestraffning. Men det gjorde jag inte. Sen kan man säga, men kanske jag kunde uttrycka saker och ting som var riktiga eller sanna eller något sånt. Men i Sverige, och det måste man förstå, överenskommelsen, att vara överens, är viktigare än sanning. Om jag säger att det här är vitt och ni säger nej, den är röd, då har vi en konflikt som för svenskarna är väldigt svårt. Vi måste kunna hantera den här.
Shit,
vi måste komma till någon slags... Och vi kan säga grönt. Och ni tittar på, nej, nej, det är inte grönt. Men det spelar ingen roll. Om vi kan vara överens om att det är grönt, det är grönt. Bra. Då har vi en gemenskap. Och det är det allra viktigaste i Sverige.
Vilka handlingar och yttranden gjorde du som gjorde att kollektivet slöt sig emot sig? Och vad var färgen grön i de tillfällena?
Ja, men det var så väldigt mycket som jag sa som var provocerande på den tiden. Till exempel, jag skrev Dagens Nyheter debatt som var det mycket viktigare då än vad det är nu. Att det fanns en viss kulturell, sociokulturell inslag i brottsligheten. Så får man inte säga, det måste vara bara sociala faktorer, att man är fattig, man är lång, man är kort, men kulturen, nej, nej, nej. Och då tänkte jag, men de här människorna är konstiga, för de tycker att kulturen är fint, de är mångkulturalistiska, men man ser att kulturen också påverkar brott, inte bara hur man kokar spaghetti. Då är det orasism och förfärligt. Det var för mycket. Jag kunde förstå det. Till och med det liberala ungdomsförbundet krävde att jag skulle avgå och skickas till helvetet eller något sånt. Som sen, det var min vän Fredrik Malm som sen bad om ursäkt för att ha varit så, sånt. Men och så, det var så mycket sånt att det fanns en punkt där man kunde säga vad som helst om mig. Och då begriper man att nu ligger jag rätt illa till. Till exempel, det fanns ett tv-program inom det statliga tvn. Det heter, kommer inte ihåg vad det heter. Det fanns en återkommande inslag som var en hund.
Just.
En svart muskig hund som bröt på svenska. Och som heter Mauricio. Jo, och mitt i programmet, Faktum heter programmet tror jag, kom hunden. Så, som jag pratar ungefär, men kanske lite värre gjorde om det. Och det var helt okej. Det hade det varit om någon annan, då hade det varit rasism och alltihopa som man brukar säga. Men om Mauricio kunde redan då, det här var 2006 ungefär, ha till och med en hund. Och mina barn tittade på det. Och de blev förskräckta. Men pappa, det är du.
Oh, shit.
Inga problem. Och då förstår man, nu har jag passerat alla de här gränserna. Nu har provocerat tillräckligt mycket för att bli hanterad som en hund.
Oj.
Och då börjar man att tänka, haha, nu är det dags kanske att gå vidare, för att hundlivet är inte så roligt om man bryter det stopp.
För du har sagt liksom att du var, när du försökte påtala de här sakerna, till exempel, du var ju med och tog fram den här så kallade utanförskapskartan,
ja,
som idag polisen kallar för utsatta områden. Men det du gjorde var, du tyckte inte att man lyssnade på dig, och du fortsatte att för fram det budskapet, men du har sagt att du gjorde det på ett osmidigt och aggressivt sätt.
Eller det är det som jag förklarar nu. Inte kanske just det, men hela mitt budskap bröt mot några grundläggande regler i den svenska kulturen. Och då är möjligheten att påverka begränsad också. Det är inte så att man inte kan påverka någonting, men det är klart att när man blir odefinierad på det viset, även om man säger saker som... Det vi gjorde med utanförskapets karta var det var den första kartläggningen av det vi kallade för utanförskapsområden. Roligt, ordet finns numera ganska vanligt. Det var jag som hittade på det. Det fanns inte, men vi hittade på, vi räknade på dem. Det hade stort inverkan då, just för att ingen hade gjort det. Men samtidigt, när man tar alla de andra sakerna, då hamnade jag i den situationen. Man valde så att säga ett slags utanförskap också i den meningen, som är inte acceptabel för svenskarna. Kanske inte för någon annan kollektiv. Alla kollektiv, alla länder har sina regler och sina röda linjer och så vidare. Men det de inte kunde acceptera, det var att en chilenare vars mor hade varit i fängelse under Pinochet, som kom från vänster, som var dessutom docent och doktor, kunde säga, argumentera och räkna. Det var lite för mycket att hantera det här. Men det, jag till sist, till och med när vi satt i regeringen 2006. Då blev Nyamko Sabuni, som var minister, integrationsminister, föreslog att jag skulle vara utredare på vad gäller mottagning av flyktingar och sånt. Maud Olofsson och Centerpartiet sa aldrig i livet. Och jag fick inte vara det. Maud Olofsson ställde kravet att jag skulle inte få något att göra med integrations- eller migrationsproblematiken. Så. Och när sådana saker inte bara händer utan accepteras, då förstår man att det är dags kanske att vandra vidare. Det var det jag gjorde 2008.
Tror du att det är en slump att, för att det finns andra som man kan jämföra med dig som har varit i liknande sits, så jag kan räkna upp Hanif Bali, Amineh Kakabaveh och så vidare och så vidare, som också har gått lite liknande väg som du, som har brutit mot det här konsensus och har varit, eller inte varit, men har betraktats som aggressiva, som inte har backat när man ska backa.
Ja, just det.
Men hur har det gått för dem dock?
Ja, han var inte kvar inom politiken. Amineh Kakabaveh har lämnat Vänsterpartiet.
Ja. Om vi ska ta en tvär kontrast mot Hanif Bali och Amineh Kakabaveh, så är det Ardalan Shekarabi. För han tycker ju en massa med tankar, har en massa åsikter. Nu när han inte är minister så kan han uttrycka dem. Men när han var minister så var han ju på ett helt annat sätt. Han spelar ju de svenska korten på rätt sätt.
Han var tyst som en katt.
Han var tyst som en katt, sa ingenting, skakade tass med den här, vad heter han, Vazir i den här utrikes... iranska
skakade tass
med...
Ja. Men visst, vi hanterar på olika sätt. Det här oerhört viktiga kulturella kärnan i Sverige. Jag läste en bok av Hanif Bali som heter Mina nio liv som katt.
Mycket kattreferens.
Ja, eller något sånt. Och han säger någonstans att jag är en medelsvensson. Och jag sa, men... Hanif, du är den minsta med svensson som kan finnas, och därför finns du också och har gått den resa han gjorde. Men det var roligt. Många av de här invandrare som har blivit kända och lite bråkiga, de tror sig vara någonstans, jag vet inte om de ljuger för sig själva eller vad, med svensson, eller integrerade, assimilerade till och med, inte alls. Utan allt vad de säger och gör berättar tydligt att det inte, de har tagit in någonting annat. Det här mera konfrontativa, lite bullriga och sånt. Men Sverige är som den är nu. Nu finns det mycket mer tolerans för sådana saker. Nu finns det väldigt många, många fler som bryter mot, som skriver. Som, när jag började med alltihopa detta, det var väldigt få invandrade personer som överhuvudtaget var med i det offentliga samtalet. Jag var en av de första som på riktigt började skriva böcker och sånt redan 92-93. Så det var en helt annat läge än det som har blivit nu.
Innan vi går in på när du lämnar Sverige och åker tillbaka till Chile och engagerar dig i politiken där, så vill jag bara lite kort, din bok Sveriges oälskade barn, som betyder väldigt mycket för mig när jag läste den. Vad handlar den boken om?
Jo, jag gjorde en ganska stort, vad ska man kalla det, forskningsprojekt. Jag försökte begripa många olika saker och skrev två böcker. Den första heter I ensamhetens labyrint, och det handlar om invandrarmannens resa i Sverige. Det här mötet med en manlighet som man inte känner igen och alltihopa detta. Jag tror att den boken skulle kunna läsa fortfarande.
Den har jag hemma och läst och den är...
Ja. Och sen fanns det mycket material som handlade om barnen till. Och de samlade jag i den här boken som heter Sveriges oälskade barn, som bygger på intervjuer med en hel del unga personer som hade bakgrund, eller pappor, mammor eller både och, eller som hade kommit som små till Sverige. Och det var ett försök att fånga den känsla av utanförskap som många av de här unga människor redan då gav uttryck för. Det var en konflikt, för att vi som kom från andra länder som vuxna, vi visste att vi inte var svenskar. Vi visste att vi var konstiga typer här ungefär. Men de var födda här. De var en del av den här, men ändå inte.
Deras barn?
Just det. De som kanske ni också födda här. Så ni kan språket perfekt. Ni kan mycket om Sverige. Ni kan ha en känsla av att jag är svensk också. Men plötsligt förnekas en känsla av en värld som ser er som jag. Jag kommer ihåg min dotter som är född i Uppsala. Fick ofta fråga min äldsta dotter. Varifrån kommer du? Och hon brukar säga från Uppsala. Jag är född i Uppsala. Men på riktigt ungefär. Men det här, berätta. Ja. Hur förklarar du de här färgerna och mycket annat? Och det skapade en hel del konflikter. Några väldigt dramatiska. Framförallt den känsla att vilja tillhöra det svenska. Men inte få tillhöra på riktigt. Bli förnekad, ifrågasatt. Många av dem hade fötts i väldigt trygga miljöer. Det gällde till exempel ett adopterat barn som jag intervjuade ganska långt så småningom. Det finns i den andra utgåvan av den här boken. Han var adopterad från Etiopien eller Eritrea, jag vet inte. Han var blind. Hade vuxit upp i Småland. Och i byn, alla kände honom. Han var en del av det här. Men så fort han lämnade byn, han något annat. Och han berättade för mig, han sökte doktorn någonstans för att det var något lite allvarligare. Och då säger de sig, Kalle Persson. Och då reser han sig. Och det blir tyst. För han var svart, från Etiopien. Han var inte Kalle Persson. Och det var tyst. Och han som inte kunde se, kunde bättre än någon annan se det som hände. Mm. Blickarna, det förvånade. Alltihopa detta. Och det är de där berättelserna som bildar grunden för den där boken. Det finns en hel del reflektioner också om Chinatowns och Somalitowns och liknande saker som blev aktuella nu när socialdemokraterna började svänga i de här frågorna.
Har de svängt?
Ja. De är på väg mot Danmark med snabbtåg. Våra snabbtåg i Sverige går väldigt sakta. Om det snöar. Det åker jag nästan bara varje vecka två gånger fram och tillbaka. Men det är klart att det är de. Men, och jag bara förundras att det har dröjt så länge innan de begrepp att om de håller på det här politiken och allierade som Miljöpartiet och Vänsterpartiet, då kommer de arbetande, det gamla kollektivet som var socialdemokratins grund, helt och hållet att lämna dem. Nu Sverigedemokraterna är
okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Duvet. Dom oste du betala om du ska lisnamer. Du formanga flera vsnit okso. Pakieter biudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnit, dar de fins information for ad bli medlem po klubzista moltit. Det kostar somen miket liten kafe late ute potoriet. Per monat. Let somen plet. Tak, minwen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.